إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا وسهلا بكم رضا إن شاء الله تعالى أتبرع قوينهم ett nytt kapitel i boken Bulugh al-Maram av al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Och det kapitlet är då kapitlet om fastan. Då fastan nalkas, den är nära. Den är 2-3 veckor bort. Så vi kommer inshallah ta'ala att försöka gå igenom så mycket som möjligt av detta kapitel så att vi inshallah går in i Ramadan förberedda med kunskap och vi vet hur vi ska fasta. Vi vet vad som bryter fastan, vad som inte bryter fastan. Vi vet vad som är rekommenderat under fastan. Så att vi inshallah får ut så mycket av månaden Ramadan som möjligt. Och vi kommer då idag inshallah att börja med att gå igenom definitionen av fasta. Och vissa bestämmelser kring detta. Och vi ska också försöka att gå igenom de två första haditherna i detta kapitel. Författaren säger Kitab al-Siyam, kapitlet om fastan. Och vi läser lite från Sheikh Bassam och vi har även tagit lite fawaid från Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, och andra böcker. Ordet Siyam på fasta betyder el-imsak, att hålla tillbaka någonting. Enligt den arabiska definitionen av fastan, att hålla tillbaka någonting. Att låta bli att göra någonting. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala i surat Maryam att ängeln Jibril beordrade henne att inte tala när hon skulle komma till folket med Isa alayhi salatu wassalam, hennes nyfödda son. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala då om Maryam alayhi salam: Inni nadartu lirrahmani sawma. Jag har svurit en ed till Ar-Rahman att fasta. Sawman, yani att vara tyst, som framgår av nästa vers. Falan ukallima al-yawma insiya. Så idag kommer jag inte prata med någon. Så som betyder att hålla tillbaka, att låta bli i språket. Taib. Den islamiska definitionen av som, av fasta, är som följande. Det är ett ta'abbud lillah min shakhsin makhsus fi zamanin makhsus bi imsak anil mufattirat min tulu'i shams ila ghurubi shams. Definitionen är att fastan då är ett ta'abbud lillah. Att man gör detta i dyrkan till Allah. Man gör det i dyrkan till Allah. Och det ska vara från en specifik eller särskild person. För en särskild person. Vi kommer gå igenom dessa meningar. En särskild person. Under en särskild tid. Genom att avstå från mat. Eller genom att avstå från vad som bryter fastan. Från soluppgång till solnedgång. En gång till. Ta'abbud lillah. Att man gör detta i dyrkan till Allah. Från en särskild person, specifik person, under en specifik tid, genom att avstå från el-mufattirat, det vill säga vad som bryter fastan, från soluppgång till solnedgång. Fick ni med det? En gång till. Ta'abbud lillah, man gör detta i dyrkan till Allah, från en specifik person eller särskild person under en särskild tid genom att avstå från el-mufattirat, vad som bryter fastan, från soluppgång till solnedgång. Vi kommer gå igenom dem en efter en. Den första är ta'abbud lillah, att fastan är någonting som måste göras i dyrkan till Allah. Och det här utesluter att en person till exempel avstår från mat och dryck och sex på grund av att han inte har mat. En sån person har inte fastat. Eller hur? låt oss säga rent hypotetiskt att en person inte har mat för dagen. Och han äter inte från soluppgången till solnedgången. Och sen när solen går ner så får han mat. En sådan person har inte fastat. Även om han språkligt fastat. Men han har inte gjort det i den islamiska benämningen. För att han hade inte avsikt. Och här ordet ta'abbud i dyrkan till Allah omfattar också yani, avsikt som vissa lärda säger. Att det görs i avsikt till Allah. Och då säger Sheikh Uthaymeen att om man säger ta'abbud i dyrkan till Allah så omfattar det avsikt. Yani, och utesluter om en person skulle avstå från mat och dryck på grund av andra saker än dyrkan. Som till exempel att han inte har mat. Eller en annan person som till exempel vill banta. Och låter bli att äta halva dagen. Och som vi har nämnt tidigare är det här väldigt enkelt i Sverige till exempel på vintern. Du vaknar 9 på morgonen, du går till skolan utan att äta eller jobbet. Och skjuter upp din lunch och frukost till 4 på eftermiddagen. Du har inte ätit under hela dagen. Solen har gått ner, 3:15 någonting. Du har inte ätit. Men du har inte fastat. För du gjorde det inte i dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Okej? Ett annat exempel kan också vara en person som utåt sett fastar. Men han gör det bara för att visa upp sig. Ria'en. Ögonkänneri. Show off. Han vill visa upp sig för människor. Han låter bli att äta, dricka, ha sexuellt umgänge under dagen. Men han har inte avsikt. Han har inte ikhlas. Är hans fasta accepterad? Nej. Den är inte accepterad för han gjorde den inte i dyrkan till Allah. Han gjorde den för att visa upp sig. Så har vi den första meningen då. Att man utför fastan i dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Min shakhsin makhsus. Från en specifik person. Och denna specifika person är den som du är ålagd att fasta. För det är inte alla som är ålagda att fasta. Och vem är det som är ålagd att fasta? Det är el-muslim. Den som är muslim. Yani el-kafir, den som är icke-muslim, får inte sin fasta accepterad. Utan för att få sina goda gärningar accepterad så måste man först vara muslim. Okej? Och det händer ibland, och vi har sett det, att icke-muslimer provar på att fasta. Har ni sett det någon gång? Att en icke-muslim provar på att fasta som muslimerna. Och kanske till och med bryter fastan med sina muslimska kompisar. En sådan person får inte någon belöning för sin fasta. Okej? För första villkoret är då att personen är muslim. Det andra villkoret är att personen är aqil. Personen har sitt förstånd. Han är i sina sinnes fulla bruk. Och vad är motsatsen till aqil? Majnun. Att en person förlorat sitt förstånd. Okej? Okay. Och beviset på det är att profeten alaihissalam har sagt att pennan är lyft från 3 personer. Det vill säga änglarna skriver inte vad de här personerna gör. Och han nämnde bland dem el-Majnun. Den som förlorat sitt förstånd tills det att han återfår sitt förstånd. Då börjar änglarna återigen att skriva. Så el-Majnun behöver inte heller fasta. Och det tredje villkoret är el-Baligh. Att personen är könsmogen. Den som är könsmogen ska fasta. Han är muslim, aqil, könsmogen. Måste fasta. Och det här utesluter barn. Barn behöver inte fasta i islam. Okej? Okay? Även om de kan träna på att fasta, prova att fasta och så vidare. Så skulle de inte få någon synd på sig om de inte fastar. Okej? Okay? Utan det är en rekommendation för barnen att fasta. Speciellt de som börjar nå puberteten. Men kanske småbarn, när det är långa dagar, kanske blir för jobbigt och då ska vi inte säga att det är rekommenderat för en 7-åring att fasta 20 timmar. Utan vi talar då självklart om mer normala förhållanden. Taib. Så vi sa då könsmogen. Och beviset på det är tidigare hadith. Hadithen att pennan är lyft från 3. Och det nämndes också från barnet tills han blir mogen. Okej? Och hadithen är sahih, den finns i Abi Dawud och den är autentisk. Tayyib. Och de lägger också till ulema att personen som är ålagd att fasta ska vara frisk och bofast. Om en person är sjuk eller på resande fot behöver han inte fasta. Okej? Okay? Den som är sjuk eller på resande fot behöver inte fasta. Så som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Att den av er som är sjuk eller på resande fot tar igen fastan under andra dagar. Så är man resande behöver man inte fasta. Det är frivilligt. Det kommer vi tala om inshallah senare i detta kapitel. Och samma sak om man är sjuk och det är jobbigt att fasta, man tar skada av att fasta, så behöver man inte fasta, och i vissa fall ska man inte fasta. Speciellt om man då tar skada av fasta. Då ska man bryta den. Okej? Okay? Och sen har vi också det som ulema nämner som el-mawani. Hinder från att fasta. Och det här är unikt för kvinnan. Och det är kvinnan som har sin period eller nifas. Hon har precis fött barn. Efter blödningarna. Hon får inte fasta. Utan måste vänta tills perioden är över. Och då fastar hon det hon kan av Ramadan. Och hon tar igen dagarna då efter Ramadan. Okej, så det här är relaterat till de specifika personerna som ska fasta. Och sen nämnde vi också fi zamanin makhsus. Under en speciell tid. Och den tiden är då månaden Ramadan. Okej? فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْ فَلْيَصُمْهُ. Allah säger den av er som bevittnar månaden ska fasta den. Så det är under Ramadan som man är ålagd att fasta. Och sen nämnde vi också att fastan då är, eller går ut på att avstå från el-mufattirat. Det som bryter fasta. Och det är generellt mat, dryck och sexuellt umgänge. Det här är de sakerna som bryter fastan. Och sen kommer vi nämna senare i kapitlet lite detaljer kring frågor där det råder olika åsikter. Men generellt mat, dryck och sexuellt umgänge. Så det här är då definitionen av fastan. Nästa punkt. De lärda säger att fastan blev föreskriven det andra året av Hijri. Det andra året efter profetens alaihi salatu wassalams utvandring till Medina. Och att profeten Muhammed alaihi salatu wassalam sammanlagt fastade 9 Ramadan. Och de lärda nämner att det är ijma, det är konsensus i denna fråga. Okej. Ramadan är också en av islams 5 pelare, vilket visar på hur viktigt det är att fasta i denna månad. Det är en av islams 5 pelare. Och att fasta i Ramadan är obligatoriskt, baserat på bevis från Koranen, sunna och konsensus av de lärda. Okej? Det råder ingen ikhtilaf. Det finns inga skilda åsikter i frågan om det är obligatoriskt eller inte att fasta i Ramadan. Det är en av islams pelare. Och ulema säger att den som förnekar plikten att fasta i Ramadan inte ens är muslim. För en sån person har förnekat någonting grundläggande från religionen. Beviset på att det är obligatoriskt att fasta är från Koranen, då Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Baqara säger: Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Troende, fastan har föreskrivits för er. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också: Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Att den av er som bevittnar månaden av Ramadan ska fasta. Och de här verserna finns i surat al-Baqara, vers 183 och de som kommer efter. Okej, så i Koranen står det klart och tydligt att man ska fasta. Och i sunna finner vi också jättemånga hadither. Och bland de kändaste kanske är hadith Abdullah bin Umar. Där han säger att Rasulullah alaihi salatu wassalam säger att islam är byggt på 5. Och han nämnde från islams pelare att fasta i månaden av Ramadan, och sawmu Ramadan. Och hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Och det råder också konsensus i denna fråga, ijma, att man ska fasta. Vad händer med den som inte fastar? Inte för att han nekar dess plikt, men han låter bli att fasta av lathet. De flesta av ulema är på åsikten att en sådan muslim fortfarande är att en sådan person fortfarande är muslim, men en syndare. Och det finns också vissa lärda som Imam Ahmed som säger att han är kafir. Det finns vissa riwaya, vissa uttalanden från Imam Ahmed där han antyder på att en person som lämnar en av islams fem pelare inte är muslim. På samma sätt som ett hus inte står utan dess pelare, så står inte heller religionen utan att man praktiserar de fem pelarna. Men som Ibn Uthaymin nämner, den korrekta åsikten är att personen inshallah är muslim. Baserat på det kända uttalandet från Abdullah ibn Shaqiq, en man från Tabi'in, där han sa att sahaba ansåg det inte vara kufr, otro, att lämna någon gärning förutom fastan, förutom bönen. Sahaba ansåg det inte vara kufr att lämna någon gärning förutom bönen. En person som är muslim och ber, men kanske faller kort och syndar i att inte betala zakat eller fasta och åka på hajj, är en stor och grov syndare. Men han är ändå inom islam. Taib. Men lämnar man bönen, så säger då sahaba att personen inte längre är muslim. Ja. Och vad beträffar dygden av fastan, vad beträffar belöningen i att fasta, så finns det många, många belöningar. En av de kändaste haditherna är den hadithen som finns i Bukhari och i Muslim, där Allah subhanahu wa ta'ala säger, hadith Qudsi, kulli amali ibn Adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajzibih. Där säger Allah subhanahu wa ta'ala att allt som människan gör är för henne. Förutom fastan, jag kommer att belöna den. Vad menas med denna hadith? Många av ulema som Sheikh Albani och andra nämner att yani allt som människan gör har en specifik och känd belöning. Allt har en känd och specifik belöning. 10 hasanat upp till 700 eller mer. Förutom fastan, då säger Allah, den är min och jag kommer att belöna för den. Yani, belöningen för fastan har Allah tagit på sig att bestämma. Ingenting som änglarna eller människorna känner till. Och då nämner också ulema varför, för att fastan är en form av tålamod. Och belöningen för tålamod är oändlig. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah säger att de tålmodiga kommer att få sin belöning gränslöst. Så belöningen för fastan är otrolig. Det har också nämnts att profeten Muhammad alayhi salatu wassalam sa: "Man sama Ramadan imanen wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Att den som fastar Ramadan med iman och ihtisab, hopp på belöning, kommer att få sina tidigare synder förlåtna. Och denna hadith är också autentisk. Den finns i Nasa'i och liknande hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så den som fastar Ramadan med iman och ihtisab, med tro och med hopp på belöning, kommer att få sina tidigare synder förlåtna. Yani han fastar inte kultur och tradition och för att bli frisk, utan han fastar verkligen för att det här är en del av islam. Det är en del av hans iman, en del av hans dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Så den personen kommer då att få sina tidigare synder förlåtna. Det har också nämnts från Abu Huraira radiyallahu anhu i Sahih Muslim att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger as-salawatul khams, de fem bönerna, och Jum'ah fram till nästa fredag, och Ramadan fram till nästa Ramadan förlåter eller suddar bort synderna som sker däremellan. Allahu Akbar. När du ber dina fem salat blir du förlåten. Nu när du ska be Maghrib blir du inshallah förlåten för synderna du begick efter Asr. När du ber Isha blir du förlåten för synderna som du gjorde mellan Maghrib och Isha och så vidare. Och under veckans lopp kanske du har gjort större saker som kräver en större bön. Och det är fredagsbönen som är veckans bästa bön. Som suddar bort veckans synder. Och året kanske du har gjort saker som är dåliga under året. Då blir du inshallah förlåten när du fastar Ramadan. Och i livet kanske du har gjort saker som är fel. Då blir du förlåten när du åker på hajj. Så mashallah, dessa goda gärningar suddar bort våra synder. Så Ramadan är en av dessa faktorer som gör att man blir förlåten för sina synder. Ramadan är också, mashallah, ett stort tillfälle där vi ska vända oss tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och inte ett tillfälle där man ska vara likgiltig och gå in i Ramadan som att det vore vilken månad som helst. Nej, det är den bästa månaden. Det är en månad av vinst. En månad där gärningarna mångdubblas. En månad där Allah subhanahu wa ta'ala suddar bort våra synder. En månad där Allah subhanahu wa ta'ala räddar folk från helvetet. Så som profeten Muhammad sa alaihi salatu wassalam, att i Ramadan så har, eller Allah räddar tjänare från helvetet varenda natt. Så Ramadan är verkligen ett tillfälle att försöka sträva efter denna förlåtelse. Och därför så nämner också profeten alaihi salatu wassalam, och han säger atakum shahru ramadan, atakum shahru ramadan shahrun mubarak. Den välsignade månaden Ramadan har kommit till er. Och på så sätt inger han glädje i sahaba, en bushra, ett glatt budskap att månaden Ramadan har äntligen kommit. Yani ta vara på denna månad. Och sen nämner profeten alaihi salatu wassalam att under månaden av Ramadan så stängs dörrarna till helvetet. Och ingen av dörrarna kommer att öppnas. Och Allah kedjar fast shayatin och de upproriska jinnerna. Och Allah öppnar dörrarna till paradiset. Det vill säga, i Ramadan finns det större potential och chans och utrymme och möjlighet att göra goda gärningar. Shaitan är borta. Han som distraherar dig. Han som ger dig wiswas i din vardag. Han är borta, fast kedjan. Så att du har större chans att fokusera på att närma dig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen nämner också profeten alaihi salatu wassalam att om det är den första natten i Ramadan så ropar en ängel ut ya baril khair aqbil, och du som söker gott, passa på, vänd dig till Allah. Wa ya baril shar aqsir, och du som vill ont, låt bli. Mashallah. Så Ramadan är verkligen den här månaden då man ska passa på och göra extra och göra mer. Och man ska också passa på att vända sig tillbaka till Allah och göra tauba och sluta upp med sina dumheter. Sluta upp med sina synder och sina dåliga vanor och bli en bättre människa. Du lämnar Ramadan som en bättre människa än vad du var innan Ramadan. Det här är ett mål som varje muslim borde sätta för sig själv i denna månad. Så dygden av Ramadan är många. Det här var bara ett fåtal. Vad är visheten bakom att fasta i Ramadan? Visheterna är jättemånga. Och den första och största visheten är att vi ska uppnå taqwa. Som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i versen som vi citerade tidigare, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Troende, fastan har föreskrivits för er så som den föreskrevs för dem innan er, för att ni ska uppnå taqwa. Ni ska uppnå Guds fruktan. Så Ramadan, man kanske kan säga en av de viktigaste visheterna bakom denna månad är att människan ska uppnå taqwa, Guds fruktan. Yani man ska bli en bättre människa. Du ska kunna behärska dig själv. På samma sätt som du under Ramadan kan låta bli att dricka och äta, vilket egentligen är halal, så ska du efter Ramadan ha blivit så stark människa att du kan låta bli att göra haram för Allahs skull. Så Ramadan är en madrasa, en skola där man lär sig ett taqwa. Ramadan, att fasta i denna månad, är också som vi nämnde, en av islams fem pelare. Ramadan är också en månad där vi lär oss tålamod i alla dess former. Tålamod i att lyda Allah, tålamod i att inte synda och tålamod i att acceptera de motgångar som drabbar en i detta liv. Och därför kallade också profeten Muhammad alaihi salatu wassalam månaden av Ramadan för shahr as-sabr, månaden av tålamod. Det kräver sabr att kunna fasta 30 dagar oavbrutet från fajr till maghrib. Varför? För att äta och dricka och att ha sexuellt umgänge är någonting som alla tycker om. Och speciellt under dagen. Som Sheikh Uthaymeen nämner, om det var under natten det skulle vara enkelt. Du går och sover och kallas. Men det är dagen. Du ska gå och jobba, du behöver styrka. Du måste äta. Och under dagen, ja, ni vill man dricka och så vidare. Någonting som man håller kärt. Men du lämnar det för Allahs skull. Så att du lär dig tålamod under denna månad. De lärde nämner också att från fastans fördelar är de hälsosamma fördelarna. Att man blir friskare av att fasta. Fastan rensar människan från gifter och överskott som finns i kroppen. Och ja, ni känner till detta. Idag har även forskare kommit fram till nyttan av att fasta. Så till och med icke-muslimer har börjat att fasta. Så att det finns stora hälsonyttor i att fasta i Ramadan. Ibn Uthaymeen nämner också från nyttans fastor att man genom att fasta i Ramadan lär sig uppskatta Allahs gåvor. Man lär sig uppskatta Allahs ni'am, Allahs oändligt många gåvor han har gett till oss. För du kommer inte uppskatta det goda i någonting tills du förlorat det. Du kommer inte uppskatta gåvan av att ha mat på bordet tills du smakar på hunger. Du kommer inte uppskatta gåvan av att dricka ett rent glas vatten tills du nekas att dricka detta glas med vatten. Så att genom att härda i Ramadan så kommer man inshallah och ta'ala efter Ramadan att bli en tacksammare människa. Tacka Allah mera och uppskatta de gåvor som man får av Allah ännu mera. Taib. En annan gåva och en annan nytta av att fasta i Ramadan är också att man under Ramadan får smaka på hur de fattiga har det. Vilket man ibland kanske inte gör. Man lever, wallah, vi lever i lyx, vi som bor i de här länderna. Har vi någon gång gått och lagt oss hungriga för att vi inte hade mat hemma? Har vi det? Nej. Subhanallah. Har vi inte alltid rent vatten att dricka? Har vi inte alltid tak över huvudet? Har vi inte element och värme? Och vi har alla de här sakerna som många människor inte har i världen. Men under Ramadan kanske man får smaka lite på hur de fattiga har det. Att vara hungrig, att vara törstig. Vilket också gör att man kanske mjukar upp sitt hjärta. Och man blir en mer generös och hjälpsam person. Som ställer upp och hjälper sina bröder i islam. Och från nyttan av att fasta i Ramadan är också att under Ramadan vanligtvis så gör personen mer dyrkan och mindre synder. Att man läser mer Koran, man ber taraweh på natten, man kanske bjuder mat, bjuder på iftar och liknande saker. Ger mera sadaqa. Så en person generellt gör mera gott i Ramadan och låter bli att synda under denna månad. Och det här är några av de nyttor som finns i att fasta under Ramadan. Naam. Vi kommer nu inshallah och ta'ala gå igenom de två första haditherna i denna bok. Har vi någon som kan läsa dem innan vi förklarar dem? Högläsning. Alla sänker huvudet. Brorsan.
Abu Huraira radiyallahu anhu sa, Allah sände bud sallallahu alaihi wa sallam sa, ingen av er ska fasta en eller två dagar innan Ramadan. Förutom en person som hade som vana att fasta dem. Han kan fasta dem.
Ahsant. Jazakallah khair. Och hadithen finns vart? överensstämd betyder vad? Bukhari Muslim. Nah. Muttafaqun alayh. Hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Ahsant. Tayyib. Denna hadith berättas då av Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam har sagt att vi inte ska fasta en eller två dagar före Ramadan. Förutom en person som hade som vana att fasta dessa dagar. Han kan fasta dem. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Naam. Tayyib. Den här hadithen finns det många lärdomar i. Och vi lär oss av denna hadith att det inte är tillåtet att fasta en eller två dagar före Ramadan. Yani då säger ulema med avsikten av att vara på säkra sidan. Yani dagen före Ramadan, yawm al-shakk, dagen av tvivel. Eller även om det inte skulle vara dagen av tvivel, så ska man undvika att fasta de här två dagarna före Ramadan. Och många av ulema, som Sheikh Albani och andra, nämner att visheten bakom detta är för att vi inte ska slå ihop frivilliga gärningar med obligatoriska. Utan islam har kommit med att skilja dem åt. Yani obligatoriska och frivilliga är inte samma. Att fasta Ramadan är wajib. Att fasta innan och efter Ramadan är generellt sunna. Och islam ska man inte slå ihop dem. Utan man ska särskilja dem, skilja dem åt. Och det nämner Sheikh Albani i hadithen om fredagsbönen. Där han säger att en person ska inte be sunna efter Jumma tills han har bytt plats eller pratat med en person. Yani för att göra en fasl. Att göra något som skiljer dem åt. Så att man inte yani gör, lägger ihop dem. Så att det blir som att du säger salam alaikum och står upp direkt. Då blir det som att du har bett fyra raka Jumma. Utan skilj på dem. Byt plats eller tala mellan bönen. En annan vishet som nämns är också att man ska låta bli att fasta innan Ramadan för att samla kraft. Och man ska förbereda sig. Och gå in i Ramadan så starkt som möjligt. Tayyib. Så att du låter bli att fasta de här sista dagarna för att samla energi. Så att du påbörjar månaden så starkt som möjligt. För ni vet i Ramadan man blir ibland svag och trött, eller hur? Speciellt första dagarna. Så att yani man äter upp sig och man är stark de här första dagarna innan Ramadan. Och Ibn Hajar al-Asqalani nämner i Fath al-Bari att en annan orsak som han håller att vara den primära orsaken till varför man inte ska fasta en eller två dagar före Ramadan är för att profeten Muhammad alaihissalam har lärt oss att vi ska fasta när vi ser nymånen. Vi ska fasta när vi ser nymånen. Så en person som börjar fasta innan Ramadan har överdrivit i religionen. Han har ålagt sig själv med någonting som islam inte har kommit med. Och som vi kommer att höra i kommande hadith. Att en sådan person har syndat. Den som då fastar för att vara på säkra sidan. Det här är inte från islam. Men det är tillåtet att fasta dessa två dagar för en person som hade som vana att fasta. Okej? Okay? Och vad menas med detta? Då säger ulema till exempel en person hade som vana att fasta varje måndag och torsdag. Och dagen före Ramadan är en torsdag. Då fastar han den här dagen med avsikt av att fasta sin torsdag. Inte med att det är en dag före Ramadan. Utan avsikten är att fasta hans vanliga sunna. Eller personen hade som vana att fasta tre dagar varje månad. Han gör alltid det. Men just den här månaden hann han inte. Och det är bara 3-4 dagar kvar till Ramadan. Han får fasta dem. De nämner också en person som har skuld. Han är skyldig dagar från förra Ramadan. Det vill säga qada. Som han måste ta igen. De ska han ta igen innan kommande Ramadan. Och det här är ingen ursäkt att det är en eller två dagar kvar. Han måste fasta. Okej? Okay? För det är wajib att fasta för en sån person. Och wajib står över någonting som är makro. Någonting som är ogillat. Taib. Och det är också jätteviktigt här. Om det är någon som har dagar från förra ramadan, fasta dem nu. Så snabbt som möjligt. Så att ni är skuldfria. Och det händer ibland att folk går in i ramadan och de har dagar från förra året. Eller kanske 2 år. Och så vidare. Så att man försöker göra sig av med dessa skulder. En annan ursäkt kan också vara att en person till exempel avlägger en ed. Och han säger 2-3 dagar innan ramadan. Eller han har sagt innan. Exempel som Ulema nämner. Om min pappa blir frisk så ska jag fasta en dag för dig. Yani, så fort min pappa blir frisk ska jag fasta en dag i tacksamhet till dig, ja Allah. Och hans pappa blir frisk dagen innan ramadan. Då måste han fasta den dagen. För han har gjort det obligatoriskt på sig själv. Okej? Okay? Så en person ska inte bara fasta spontant 1 eller 2 dagar innan ramadan. Men om han då har en orsak så får han fasta dessa dagar. I hadithen nämndes rajul. Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att en man ska inte fasta 1 eller 2 dagar före ramadan. Är hadithen bara riktad till män eller gäller den också kvinnor? Vad säger ni? Allmän. Men varför sa han rajul? Nej. Rajul, ulema säger att han säger detta här för det taglib. Yani, kanske så man vanligtvis pratar. Eller de som han tilltalar när han nämnde hadithen var män. Men den generella bestämmelsen i islam är att allt som gäller män gäller också kvinnor. Förutom de fall där vi har undantag. Där det nämns att det här är specifikt för män eller specifikt för kvinnor. Men generellt, om du finner en hadith som säger män ska göra sig och så är hadithen generell så länge det inte finns ett undantag. Nej. En annan faida som Sheikh Bassam nämner här och även Ibn Uthaymin, det är de 3 faser som ramadan genomgick innan det blev obligatoriskt. Ramadan blev inte obligatoriskt på en gång, utan det genomgick 3 faser. Den första fasen var att det var wajib att fasta Ashura. Det var wajib att fasta dagen av Ashura. För att profeten a.s. beordrade med att man ska fasta den dagen. Den andra fasen var att ramadan var rekommenderat. Att fasta i ramadan var en rekommendation för den som hade möjlighet. Och den som inte hade möjlighet, eller den som hade möjligheten, kunde välja mellan att fasta eller att sona. Att mata en fattig. Men att fasta är bättre som alla säger. Okej? Okay? De hade då valet. Om man var frisk och allting. Så kunde du välja att fasta. Eller att mata en fattig. Och sen den tredje fasen var då att ramadan blev obligatoriskt. Som alla säger i de här verserna. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ وَشَهْرَ فَلْيَسُمْ. Att den av er som bevittnar månaden ska fasta den. Yani det är då obligatoriskt att fasta denna månad. Och då säger ulema att visheten bakom de här vad? Batteri? Minne. Ajib. Vad står det?
Kan inte spela in och hårdare längre. Den vägrar spela in.
Den vägrar spela in?
Ja.
Men det finns om vi går till inställningar. Man kan spela in på hårddisken. Det finns 32 gigabyte.
Va? Memory card is full. Det är den där jag får.
Hämta den. Det kan jag fixa. Teknik. Tråkigt, eller? Mm. Media Select Memory Card. Jag vill ta Memory Card. Där, Intel Memory. Okej, nu då.
Okej. Sen går vi ut härifrån. Gud. Sen har man 4 timmar.
Ja.
Okej, du kanske vill gå tillbaka typ 3 minuter i talen.
Nej.
Får två på säkra sidan.
Ja, så. När är Maghrib idag? Ja, lite över 9. 10 över, eller vad sa ni? Är de på i brev? Ja. Ulema nämnde då att fastan genomgick 3 faser då den blev obligatorisk. Den första fasen var att fastan var rekommenderad, eller det var obligatoriskt att fasta Ashura. Och den andra fasen var att fastan var rekommenderad och inte obligatorisk. Den som kunde fasta fick välja mellan att fasta eller att mata en fattig. Och den tredje fasen var att det blev obligatoriskt att fasta. Som alla nämner i Surat al-Baqara, vers 185, att den av er som bevittnar månaden Ramadan ska fasta. Ja. Och de lärde nämner att visheten bakom att fastan genomgick de här 3 faserna, det var för att förbereda folk fysiskt. För att fasta är någonting jobbigt. Det är någonting svårt. En förändring i livet, att sluta äta och dricka och så vidare. Så att den gick då stegvis tills det blev obligatoriskt. Tayyib. Vi går också igenom nästa hadith. Hadith Ammar ibn Yasirin radiyallahu anhu, där han säger att den som fastar dagen där man tvivlar eller där man är osäker har trotsat eller varit olydig mot Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Och denna hadith nämner al-Bukhari ta'liqan. Och hadithen nämns med en sammanbunden kedja i de 5 hadithböckerna. Och hadithen är autentisk enligt Ibn Khuzaima och Ibn Hibban. Ja. Här nämner Ammar bin Yasir radiyallahu anhu att det inte är tillåtet att fasta yawm ush-shakk. Yawm ush-shakk, den dagen där man är osäker. Och den som fastat den dagen har varit olydig eller trotsat Abul Qasim, det vill säga profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. För att förstå den här hadithen så måste man förstå själva systemet i hur vi muslimer fastar. Vi har i islam de här 12 månaderna som går efter månen. När det är ny måne så är det ny månad. Och den islamiska månaden är antingen 29 eller 30 dagar. Det kan aldrig vara 28 dagar och det kan aldrig vara 31 dagar. Okej? Okay? Så vad gör man då när man är i månaden innan Ramadan, Shaaban, vilket vi nu befinner oss i? När man kommer mot slutet och det är natten till den 30:e. Då kan det vara Ramadan dagen efter. Eller så kan Shaaban vara 30 dagar. Hänger ni med? När det är den 29:e Shaaban så kan det vara Ramadan dagen efter. Då blir Ramadan 30 dagar. Eller Ramadan kan vara 29 dagar. Och hur vet man att det är Ramadan? Genom att skåda nymånen. Vilket vi kommer att tala om nästa vecka. Den här dagen, den 30:e. Om man inte har sett nymånen, då fullbordar man Shaaban 30 dagar. Men problemet är om det är molnigt. Om det är rök på himlen. Om det är dimma och liknande saker. Och man inte kan se nymånen. Vad gör man då för något? Ska man fasta för att vara på säkra sidan? Det kanske är Ramadan imorgon så vi måste fasta. Eller ska vi göra så att Shaaban blir 30 dagar och vi fastar dagen efter. Gärna efter 2 dagar. Det här är den frågan som ulema här diskuterar. Och den korrekta åsikten som hålls av majoriteten av ulema är att om man inte kan skåda nymånen på grund av att det är dimmigt och molnigt och så vidare, så ska man inte fasta dagen efter. Det kallas för Yom HaShek, dagen av osäkerhet. Utan den dagen blir den sista dagen av Sha'ban. Och Ramadan blir automatiskt dagen efter. Att fasta den här dagen, Yom HaShek, för att vara på säkra sidan, är då inte tillåtet. Och beviset är den här hadithen. Där Ammar bin Yasir, radiyallahu anhu, säger att den som fastar Yom HaShek har varit olydig mot Abul Qasim. Han har varit olydig, eller trotsat profeten Muhammed alayhi salatu wassalam. Ja. Och den här hadithen finns det många lärdomar i. En av lärdomarna är den principen vi har talat om tidigare. Och det är att al-asl, grunden i saker och ting, är att de består, eller de är vad de var. Grunden i saker och ting är att de kvarstår och inte ändras från det de var tills motsatsen är bevisad. Så det var Sha'ban, och vi vet inte om det är Ramadan imorgon, om det är nymåne, khalas, då är det fortfarande Sha'ban. För att det har inte gått 30 dagar och vi har inte sett nymåne. Så att denna hadith bevisar också denna princip. Och ett problem om en person säger att låt oss fasta den här dagen för att vara på säkra sidan. Och att vara på säkra sidan kallas inom fiqh för en ihtiyat. Eller ihtiyat, att göra saker och ting för att vara på säkra sidan. Och här nämner Sheikh Ibn Uthaymin att vara på säkra sidan när det kommer till ibadah är inte alltid att göra saker och ting. Ibland är det faktiskt att lämna saker och ting. Det kan vara både att göra eller lämna. Och en ihtiyat i fiqh är att göra vad som är närmast sunna. Det är det som är en ihtiyat. Inte att göra någonting som går emot och trotsar sunna. Så här, att vara på säkra sidan, det är inte att fasta den här dagen där man är osäker. Utan det är att inte fasta. I enlighet med de autentiska haditherna som vi också kommer att nämna nästa vecka. Då profeten Muhammad a.s. klart och tydligt säger att om det är molnigt så fullbordar Sha'ban 30 dagar. Han sa inte fasta dagen av tvivel. Han sa fullborda. Så det här är det som är att vara på säkra sidan. Att följa profeten Muhammeds sunna alayhi salatu wassalam. För det kan ibland leda till extremism i religionen. Att alltid köra på det här, vara på säkra sidan, och sen vill man göra mer. Och här nämner ulema exemplet av vissa människor. Efter Jum'a så ber de dhuhr. De säger det här är det man ska göra för att vara på säkra sidan. För om imamen gjorde någonting fel, det var någonting fel under Jumman, dess villkor, och Jumman inte accepterades. För att vara på säkra sidan ber vi dhuhr. Och det här finns som alla vissa länder. Kolla, efter Jumman de ber fyra raka. Och det här är en bidda, en innovation i islam. Det är inte att vara på säkra sidan. Det här är att vara överdriva i religionen. Ingenstans har det nämnts i sunna, i Koranen, från sahaba, att man ska göra på det här sättet. Hamda, har du bett Jumma, har du bett Jumma, khalas. Däremot om du skulle ha bett Jumma utan wudu eller något sånt, då får du självklart bett dhuhr. Men har du bett Jumma som vanligt, khalas, den är accepterad inshallah, och du ska inte be dhuhr efter Jumma. Så här är samma sak. Yani, har du inte sett nymånen, khalas, fasta inte. Utan den dagen blir den sista dagen av Sha'ban. Taib, en annan sak, en annan lärdom som vi kan ta som sista lärdomen från denna hadith. Där Ammar bin Yasir refererar till profeten Muhammad a.s. som Abul Qasim. Som Abul Qasim. Abul Qasim är profetens smeknamn a.s. Och det är sunna att ha ett smeknamn. Att du sätter Abu, far till, eller moder till. Och så väljer man det största barnet, Abul Qasim. Då Qasim var hans förstfödde son som han fick med Khadija. Okej? Okay? Så han är Abul Qasim. Han fick tre söner och fyra döttrar, alayhi salatu wassalam. Och han nämner också Ibn Uthaymin att en persons kunja kan ibland vara relaterat till en viss egenskap hos personen. Eller någonting personen har gjort. Som då profeten a.s.w. kallade Ali ibn Abi Talib för Abu Turab. Då han en gång låg och sov i moskén och hade jord på sig. Så sa han till honom, ja Abu Turab. Och också Abu Huraira. Huraira betyder vad? Liten katt. Då han brukade ha små katter. Okej. Okay. Och det kan också vara att profeten a.s.w. är Abu al-Qasim för att han är al-Qasim. Som Allah som han säger, innama ana qasim wallahu mu'tin. Jag är den som delar men Allah är den som ger. Så en titel som profeten har alaihissalam är att han är al-Qasim. Okej? Okay? Så det kan också vara ur den aspekten. Han är Abu al-Qasim. Generellt så har Allah subhanahu wa ta'ala sagt i Koranen, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Att kalla inte på profeten alaihissalam så som ni kallar på varandra. Yani det var inte tillåtet under profetens liv alaihissalam att gå fram till honom och säga ja Muhammad eller ja Abul Qasim, utan du skulle tilltala honom med respekt och säga ja Nabi Allah och Allahs profet eller ja Rasulullah, och inte ropa på honom så som ni ropar på era kompisar. Okej? Okay? Men här säger då Ammar Abul Qasim. Och då så säger ulema att det här är tillåtet, för det är inte att han ropar på honom. Det är att han berättar från honom. Yani min bab al-khabar. Att du säger till exempel att Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa. Du återberättar någonting. Eller Abul Qasim sa. Abul Qasim beordrade mig. Och så vidare. Då är det tillåtet. Om det är min bab al-khabar al-ikhbar. Att du återberättar någonting som han har sagt. Men inte då du tilltalar honom. Då ska du tilltala honom med ja Rasulullah eller ja Nabi Allah. Okej? Okay? Och han nämner också Ibn Uthaymin att det i slutändan ändå alltid är bättre att säga att Rasulullah a.s.w. säger eller Nabiullah säger. Men att det är tillåtet att säga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa i en hadith. Abul Qasim sa i en hadith. Okej? Okay? Och en annan sak är också att under hans liv så var det bara han som var Abul Qasim. Han tillät inte någon under hans liv att ha denna kunja. Så att han inte skulle blandas ihop med andra människor. Okej? Okay? Så han är då Abu al-Qasim. Alayhi salatu wassalam. Naam. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.